إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأهلا وسهلا ولكمنا في فتشاتي رتقوينهم دم السنة دبوكا رياض الصالحين أو إمام النووي رحمه الله تعالى Och vi talade i tidigare lektioner om vikten av att ha god karaktär och vikten av att vara mjuk och vänlig och hjälpsam. Och idag så säger författaren i kapitel 75 Bab al-Afu wal-I'rad an-Jahilin. Kapitlet om att vara förlåtande, överseende och att ignorera dumma och dåliga människor. Och författaren börjar med Allah subhanahu wa ta'alas uttalande som vi nämnde i förra lektionen: Khudil af wa'mur bil urf wa'arid 'anil jahilin. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam: Khudil af. Var överseende, var förlåtande med folks tillkortakommanden i deras karaktär. Wa'mur bil urf, och påbjud det goda. Wa'arid 'anil jahilin, och vänd dig bort från de okunniga eller de som beter sig dåligt. Och vi nämnde att vissa ulema har sagt att den här versen är den mest omfattande versen när det kommer till att beskriva god karaktär. Och en viktig egenskap att inte sjunka till nivån av folk som beter sig dåligt, som beter sig respektlöst, osedligt, som inte har någon skam i kroppen. Att när de tjafsar med dig och tilltalar dig med dåliga ord, så ska du inte sjunka till deras nivå. Du ska då vara en bättre människa. Och det berättas här från Imam Shafi'i i förklaringen att han säger i en poesi: قالوا سكت وقد خاصمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح. Att det sades till mig: قالوا, du är tyst när man tjafsar med dig, yani på ett negativt sätt. Och då så säger Imam Shafi'i: jo, för att besvara öppna dörren till ondska. فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب نعم وفيه لسون العرض وإصلاح سون العرض إصلاح. Han säger att vara överseende mot de okunniga och de dumma är från god karaktär, och det skyddar också min heder och det ställer saker och ting till rätta. Nam. Författaren nämner sen Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: fasfah al-safh al-jamil. Allah säger till profeten Muhammad alaihissalam att vara överseende och förlåtande mot dem på bästa sätt. As-safh på arabiska är att förlåta. Och safh al-jamil är att förlåta utan al-itab, yani att klaga och sen hacka på personen. Personen gjorde någonting fel mot dig, alltså jag förlåter dig för Allahs skull. Då kommer du ut efter en vecka och sa: men du gjorde det där. Vi har gått vidare. Vi kommer inte prata om det, är bortglömt. Jag har förlåtit dig, khalas. Och det är fel som många gör. Att de säger jag förlåter dig, men det finns kvar. Och om minsta sak dyker upp, så är de på igen. Du gjorde och du sa och du gjorde. Khalas. Du ska förlåta personen på bästa sätt. Allah subhanahu wa ta'ala säger också: وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Och förlåt och var överseende, vill ni inte att Allah ska förlåta er? Och den här versen är väldigt vacker. Den sändes ner i samband med då Aisha radiyallahu anha blev smutskastad. Då man anklagade henne för otukt, falskt. Och då sände Allah subhanahu wa ta'ala ner al-bara'a, hennes yani oskuld. Och då var det vissa av sahaba som hade hakat på det som hycklarna spred om henne. Och en av dem var Abu Bakrs kusin radiyallahu anhu. Och han var en person som var fattig, som Abu Bakr radiyallahu anhu brukade försörja innan den här händelsen. Så han hakade på och spred det som folk spred. Och då blev Abu Bakr så arg och han sa, wallahi, jag kommer aldrig mer att göra någonting gott mot dig. Yani, du är som bortglömd. Och då sände Allah subhanahu wa ta'ala ner den här versen, wal ya'fu wal yasfahu. Förlåt och var överseende. Vill ni inte att Allah ska förlåta er? Och då säger Abu Bakr radiyallahu anhu, bala ya rabb. Jo min herre, jag vill att du ska förlåta mig. Och han gick då tillbaka till att förlåta misfah och fortsatte att försörja honom. Och den här versen är jätteviktig. Den lär oss en viktig princip i islam. Och det är att al-jaza'u min jins al-amal. Så som du är mot andra kommer Allah att vara mot dig. Allah säger förlåt och var överseende. Vill ni inte att Allah ska förlåta er? Genom när du är förlåtande mot andra är Allah förlåtande mot dig. Och det här känner vi till jättemånga hadifer, eller hur? Ar-rahimuna yarhamuhum rahman. De som har rahma mot folk kommer Allah att ha rahma mot. Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi. Allah kommer att underlätta för tjänaren så länge tjänaren hjälper sin broder. Och det finns massvis med hadifer i detta ämne. Att så som du är mot andra kommer Allah att vara mot dig mångfald, yani otroligt mycket mer. Så den personen som inte förlåter andra, hård och sträng, kanske har ett liknande bemötande att vänta sig. Men var förlåtande, var överseende, om det finns utrymme för förlåtelse och överseende. Allah subhanahu wa ta'ala säger också, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Och de som är förlåtande och överseende mot människor, och Allah tycker om de som gör det goda. Och den här versen nämnde vi förra lektionen. Den handlar om folket av paradisets egenskaper. De som ska få ärva paradiset. Och en av deras egenskaper är att de är förlåtande och överseende mot andra människor. Och Allah nämner innan, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْرِ. De som håller inne sin ilska. Bara det är svårt. Att en person gör fel mot dig och att du inte ger, yani, du släpper inte efter och du blir inte arg på personen. Du håller inne din ilska. Det är svårt. Men ännu svårare att du sen också förlåter personen. Han behandlar dig dåligt, han förtalar dig, han säger något fel om dig. Du biter ihop och säger, kallas, jag förlåter dig för Allahs skull. Det är svårt. Men belöningen är i nästa liv paradiset. Allah subhanahu wa ta'ala säger också, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Att för de som är tålmodiga och förlåtande så är detta sannoligen någonting mäktigt. Eller någonting stort. Någonting svårt för många av människor. Att vara tålmodig och att vara förlåtande. Naam. Och författaren nämner också här ett flertal hadither. Och den första hadithen är hadith Aisha radiyallahu anha. Där hon sa till profeten alaihi salatu wassalam, har du upplevt en svårare dag än dagen av Uhud? Slaget av Uhud. Och då så sa Rasulullah alaihi salatu wassalam att det som var värre var det som jag mötte från folket Yawm al-Aqaba. Den dagen då han begav sig till Taif. Då jag gick dit och erbjöd al-Islam, jag kallade till Islam och bad dem att ge mig seger. Och där fanns då en man som heter Ibn Abdi Layal, Ibn Abdi Kulal. Men han besvarade inte mitt kall. Så jag begav mig därifrån besviken. Och i vissa hadifer att de istället mötte honom med att kasta sten på honom. De skickade barnen och de dumma människorna i staden för att kasta sten på profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Så han begav sig ut därifrån, flydde från staden tills han kommer till en plats mellan Mekka och Taif. Och där lyfter han på huvudet och han ser ett moln över sig som ger honom skugga. Och i molnet så finns Jibril alaihi salam som hälsar på profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och säg till honom att Allah Ta'ala har hört vad ditt folk har sagt. Och han har hört vad du besvarade till dem. Genom vad du sa till dem och hur de besvarade ditt kall. Och Allah har skickat till dig ängeln som har hand om bergen. Och om du vill så kan du beordra honom att krossa staden mellan de två stora bergen. Och då så säger profeten Muhammed alaihi salatu wassalam att jag hoppas att Allah subhanahu wa ta'ala från deras barnbarn eller barn ska låta ett folk komma som endast dyrkar honom och inte sätter någonting vid hans sida. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Ja. När profeten alaihi salam fick det svårt, när hans farbror Abu Talib dog, så mötte han mycket motstånd i Mekka. Han fick inte mycket gehör för sin dawa. Så han blickade då mot Taif, en stad som ligger utanför Mekka. Ungefär 100 kilometer tror jag. Ligger uppe bland bergen. Ett väldigt stad med väldigt skönt klimat. Så han begav sig dit för att hitta folk som skulle stötta hans dawa. Men subhanallah, när han kommer dit och kallar folket till islam, så möter de honom istället då med att kasta sten på honom, alaihi salatu wassalam. Och han är tvungen att fly från staden. Och då kommer då ängeln Jibril och säger att Allah har skickat ängeln som har hand om bergen. Och han ger dig salam. Och Allah har sagt till den här ängeln att du ska göra det som Muhammed säger till dig. Om du vill, krossa staden mellan bergen. Och då så säger profeten alaihi salam dessa mycket vackra ord. Nej, jag hoppas att det från deras barn ska komma folk som särskiljer Allah i dyrkan. Som endast dyrkar honom. Ja, ni som blir muslimer. Och subhanallah, under hans livstid, så blev Taif muslimskt. Och fram tills idag, 1400 år, hur många muslimer har inte kommit från den här staden? Tänk om man hade sagt till ängeln att döda dem, de är kuffar, de kastar sten på profeten och så vidare. Utan istället så la han sina egna känslor åt sidan och såg på den stora nyttan, helheten. Och han ville folks väl. Och det här är mycket vacker egenskap som en person av da'wa ska ha. Att man ska vara barmhärtig mot folk. Och man ska vilja folk väl. Da'wa handlar inte om att kalla till sig själv. Att de jag pratar med är goda mot mig, så är jag god mot dem. Nej, det är inte ömsesidigt. Utan da'wa handlar om att få folk ut från mörkret in till ljuset. Att få folk ut från kyrk in till tawhid. Att rädda folk från helvetet. Det är det handlar om. Och att kunna vara barmhärtig mot folk. Och den här hadithen bevisar också hur tyvärr många människor inte förstår deras eget bästa. De går en väg mot helvetet. Och här kommer en människa och drar dem bort mot paradiset. Men de möter honom med stenkastning. Och så är det tyvärr hos många människor. Att de vet inte deras eget bästa. Och de behandlar folket av islam. Folket som vill dem väl behandlar dem dåligt. Allah musta'an. Och det här är självklart från shaytan. Hadithen bevisar också att den som ger sig in i att kalla till Allah subhanahu wa ta'ala, den som ger sig in i att kalla till islam, kommer att möta motstånd. Det kommer inte vara en dans på rosor. Du kommer inte att bemötas med öppna armar och folk och byar som konverterar till islam i massor. Utan du kommer att möta folk som kommer att kanske säga dåliga saker. De kommer att förneka dig. Och kanske till och med kommer att bli fysiska. Som här skedde. Profeter har dödats. Är det inte så? Alla nämner i Koranen. Och yaqtuluna al-anbiya. De dödar profeter. De kommer att använda ord mot dem. Kommer att smutskasta dem. Kallade man inte profeten Muhammed a.s. för lögnare, galning, poet, trollkar, mejnun, galning? Det gjorde man. Och så är det, tyvärr. Och då gäller det att man är tålmodig. Och hadithen bevisar också att profeterna sätts på test. Det har nämnts en annan autentisk hadith att Rasulullah a.s. har sagt: Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya. De av människor som har de hårdaste prövningarna är profeterna. Thumma al-amthal fal-amthal. Och sen de som hårdast eller mest följer profeterna kommer att få hårdare prövningar. En person kommer att prövas i enlighet med hans religion. Om han är stark i sin religion kommer prövningen att bli hårdare. Och om han är mjuk i sin religion så kommer prövningen att bli mjukare. Så Så denna hadith bevisar att profeterna är de som får de hårdaste av alla prövningar. Och ju mer du håller fast vid profetens vägledning, ju bättre muslim du är, ju hårdare motstånd kommer du att få. Och i vissa hadither så sa han al-anbiya thumma al-ulama. Och sen kommer de lärda. Och sen de rättfärdiga och sen de som följer. Det vill säga, vem är det som följer profeterna mest av alla? Al-ulama. Så ju mer kunskap man får, ju mer da'wa man gör och ju mer man håller fast vid sunna, ju hårdare ibtila och prövningar kommer man att få. Men hadithen bevisar också att Allah subhanahu wa ta'ala inte prövar en person över hans kapacitet. För han sa i hadithen att en person prövas i enlighet med hans religion. Om han är stark kommer prövningen stark. Om han är svag kommer prövningen svagare. Så ingen människa kan komma och säga att Allah har prövat mig med vad jag inte kan. Utan alhamdulillah, du klarar av de prövningar som Allah har gett till dig. Och sen också, om vi wallahi jämför oss med de prövningar som mötte folk innan oss, så kan vi inte komma och klaga. Är det inte så? När sahaba kom till profeten Muhammad a.s. i Mekka och klagade. Och då så sa profeten a.s. att det fanns folk innan er som prövades. På grund av sin iman. En av dem. Man grävde en grop till honom. Och satte honom i gropen och satte en såg mot huvudet. Och sa lämna din religion. Och han vägrade lämna islam. Tills man sågade personen på mitten. Delade kroppen på mitten. På grund av hans iman. La ilaha illallah. Hans tro. En annan person kallades till att lämna sin islam. Och man slet av huden med järngafflar. In till benen. Och han är levande. Och säger till honom, lämna islam. Så kommer vi sluta. Men det fick de inte att lämna sin religion. Subhanallah. Och vi vet alla vad som sahaba radiyallahu anhum gick igenom. Bilal i Mekka och andra sahaba fick utstå för att mashallah sprida och hålla fast vid den här religionen. Så ingen kan komma idag i Sverige och säga att det är för svårt att vara muslim. Kan vi det? Kan vi jämföra oss med dessa människor? Är vi ens i närheten? Berättelsen om Al-Buruj, då kungen skulle tvinga alla människor att dyrka honom och mashallah hela byn blev muslimer och han gjorde den här stora elden och skulle kasta alla människor i elden, barn med kvinnor och så vidare. Fick det folket att lämna islam? Lämna. De valde elden framför att följa kungen. Så vi kan inte klaga. Och kolla nu vad som händer med våra syskon i Burma. Är det inte prövningar? Skulle komma och säga jag har det svårt i Sverige? Lämna. Så håll fast vid islam. Och Allah måste ha. Författaren nämnes sen också från Aisha radiyallahu anha att profeten a.s. aldrig slog någon med hans hand, vare sig kvinna eller bekänt, förutom om han krigade fi sabilillah. Och aldrig gjorde man någonting dåligt mot honom och han hämnades för sin egen skull, förutom om det var Allah azza wa jalls religion man hade gjort någonting fel emot. Då hämnades han för Allahs skull. Och denna hadith finns i Muslim. Denna hadith är också viktig. Att Aisha radiyallahu anha säger att profeten a.s. aldrig slog någon med sin hand, förutom om det var jihad fi sabilillah. Men han var inte en person som slog barn, en person som slog kvinnor, som slog de svaga i samhället. Aldrig någonsin i hela sitt liv. Så sunna är att följa profeten Muhammad al-Islam som är vårt bästa förebild och exempel. Och han säger också här, eller hon säger också här, att profeten al-Islam aldrig hämnades för sin egen skull. Han var alltid förlåtande om någon person gjorde någonting fel mot honom. Utan hämnades bara om det var för Allahs skull. Om en person har gjort någonting fel mot Allah, då är det inte för dig att förlåta personen. Det är mellan personen och Allah, eller hur? Men om det är mot dig så har du all möjlighet att förlåta. Så profeten a.s. hämnades aldrig för sin egen skull. Och jag vill att vi reflekterar över den här meningen. Man ser många av de konflikter som finns ibland mellan bröder, mellan systrar, mellan gifta par. Där finner man just Wallah, om de kunde praktisera den här hadithen. Att man ser helhetsbilden. Naam, mannen kanske har gjort något dåligt mot kvinnan. Kanske behandlade henne dåligt. Kvinnan kanske gjorde något dåligt mot mannen. Okej, då tänker vissa, kalas, kasta personen, jag går vidare, vi skiljer oss. Men kolla på helhetsbilden. Ni har barn tillsammans, vad ska hända med barnen? Kommer barnen att få det bättre, kommer barnen att få det sämre? Finns det utrymme för förlåtelse? Finns det utrymme för försoning? Kan saker och ting bli bättre? Låt oss då, ja, ni försöker. Låt mig lägga mitt ego åt sidan. Jag hämnas inte för min egen skull. Men tyvärr i detta samhälle är det tvärtom. Att jag kommer först. Helhetsbilden, barnen, det är inte viktigt. Alltid jag kommer först. Är det inte så? Och det är fel. Till och med ibland man måste kunna ha ett tenezul. Att man kanske till och med avsäger sig vissa rättigheter. För att behålla banden. Och inshallah det kanske blir bättre i framtiden. Det är viktigt det här i ett äktenskap. I en vänskap också. Att man inte är sådär, man är bara egoistisk och man ska hämnas för varenda liten sak som personen har gjort. Man måste kunna förlåta, gå vidare. Att tawaful, kunna se mellan fingrarna. Så som profeten Muhammed a.s. som är vår bästa förebild. Och det här ska inte bara vara ord som vi säger. Vi följer profeten Muhammed a.s. Ta in med vad är tatbiq? Vad är att vi implementerar att följa profeten Muhammed a.s. som aldrig hämnades för sin egen skull? Ska vi inte försöka att göra det? Och det ska inte bara vara de här muslimerna som, mashallah, vi har mycket information, men det finns inget agerande. Ska det vara så? Ska det vara som en person, som en data som kan massa saker men inte gärna har någon form av god gärning? Nej, utan vi ska leva som vi lär. Vi ska praktisera islam. Följa profeten Muhammad alaihi sallatu salam. Allah musta'an. Det berättas också en väldigt vacker hadith här från Anas radiyallahu anhu. Där han säger att jag gick tillsammans med profeten Muhammad alaihi sallatu salam. Och han hade på sig en mantel som var väldigt tjock, sträv. Från Najran, ett ställe som ligger i Yemen. Och bakifrån kommer en beduin. Och greppar tag i profetens mantel alaihi sallatu salam. Jättehårt. Så att han får märken på halsen. Och sen så säger den här mannen, ja Muhammed, ge mig från de pengar Allah har givit dig. Och då vänder sig profeten alaihissalam till mannen med ett leende. Och han säger till Anas, ge honom vad han vill ha. Och den här hadith finns i Bukhari och i Muslim. Kolla här. Profeten Muhammed alaihissalam var den bästa människan, eller hur? Och det är inte tillåtet att kränka honom, att såra honom på något sätt. Och här kommer en beduin och drar i hans kläder. Från ingenstans. Ingen salamu alaikum, ursäkta. Första reaktionen, han drar i hans kläder. Tar strypgrepp runt Rasulullah alaihissalam med hans kläder. Så hårt att han får märken på halsen. Katastrof, eller hur? Haram. Ja. Men kolla på profetens reaktion alaihissalam. Och inte bara det, han säger ja Muhammed, det är inte heller tillåtet. Allah har sagt i Koranen att vi ska inte kalla på Allahs sändebud så som vi kallar på varandra. Under hans tid så fick man inte säga ja Muhammed, man skulle säga ja Rasulullah eller ja Nabi Allah. Men han säger ja Muhammed på det här sättet, respektlöst. Så vad är profetens reaktion alaihissalam? Han vände sig om med ett leende. Och han säger till Anas, ge mannen vad han vill ha. Och i vissa haditer, han fick två kameler. Lastade med varor. Och han, kallas sig gå därifrån. Sheikh ibn Uthaymin, han säger, om det skulle vara vi skulle inte ens kunna praktisera detta. Någon kommer och sliter i våra kläder, vi skulle vända oss arga mot personen. Är det inte så? Och sen, inte bara att han sliter på dig, han tilltalar dig respektlöst, han vill också ha någonting från dig. Skulle vi ge honom, så skulle jag gå och lära dig akhlaq. Kom tillbaka sen, eller hur? Men Rasulullah alaihissalam, som förstod sig på människor, visste att beduinerna, de är lite hårda. Som inom det förra lektionen, mannen som kom och kissade moskén, han skrek inte åt honom, utan han förstod att han var okunnig och han lärde honom på bästa sätt. Så han var överseende, han var förlåtande. Och det är det som författaren, kapitlet handlar om. Att vissa människor beter sig ibland dumt. Respektlöst mot dig. Sjunk inte till deras nivå. Utan se mellan fingrarna, var förlåtande. Idfa billati hi ahsan. Bemöt dåligt med bra. Och då kanske personen kommer att ändra sig och ta åt sig. Det berättas också här från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Då han säger att det är som att jag ser Rasulullah alayhi salam framför mig. Och han berättar om en profet från Allahs profeter salawatullahi wa salamuhu alayhi, som slogs av sitt folk så pass att han blöder. Och medans han torkar bort blodet från sitt ansikte så säger han: "Åh Allah, förlåt mitt folk, för de vet inte bättre." Och denna hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Nah. Här berättar Rasulullah alaihi sallam om en tidigare profet. Vi vet inte vem det är. Och den här profeten slogs av sitt folk blodig. Och han blöder. Och då säger här Sheikh ibn Taymin, hans folk måste ha varit muslimer. Inte att de var kuffar, de var muslimer. Varför? För han gjorde sen dua att Allah ska förlåta dem. Och att be om förlåtelse gör man bara för muslimer. Kuffar ber man om vägledning. Så man slår profeten blödandes, och medans han torkar bort blodet i ansiktet, inte efter en vecka, inte efter en dag. Yani det är helt färskt, han är misshandlad. Och han gör dua till Allah: "Och Allah, förlåt mitt folk, de vet inte bättre." Subhanallah. Och återigen, hur skulle många av oss reagera på detta? Det här med att hämnas och jag ska ge igen, de ska få se, jag går och hämtar grabbarna och... Nej, annars. Ja, dua, Allah ska vägleda dem och inshallah kanske de blir vägledda i framtiden. Han berättar också sista hadithen i kapitlet från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Laysa ash-shadidu bisur'a, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Den starka personen är inte den som kan brotta ner andra. Den starka personen är den som kan kontrollera sig när han blir arg. Och denna hadith finns också i Bukhari och Muslim. Så sann styrka sitter vart? Ja? I musklerna? Ja, sitter i ens iman. Sann styrka är att kunna lägga band på sin ilska. Att inte bara vara en person som inte kan kontrollera sig själv. Man blir arg och sen man börjar slå sönder saker, skrika, slå folk, skilja sig och svära och förbanna. Ja. Utan man kan bita ihop och lägga band på sin ilska tills ilskan försvinner. Och sen kan man ta itu med problemet. Det här är den starka personen. Men tyvärr många idag, de ser den starka som vem? Den som har störst muskler. Den som kan slå ner och brotta ner folk. Eller den starkaste personen är den som kan kontrollera sig vid ilska. Och vi tar också nästa kapitel som är väldigt kort. Bab ihtimal al-ada, kapitlet om att ha tålamod med motgångar eller med folks dåliga beteende. Och där nämner han återigen den versen vi tog upp tidigare: wal kadimin al-ghayd wal afin 'anil nas. De som lägger band på sin ilska och de som är förlåtande mot människor, och Allah tycker om dem som gör det goda. Och också versen: wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azm al-umur. Att för den som är tålmodig och förlåtande så är detta bland de mäktigaste av saker. Och han nämner att de, vi har nämnt många hadither i tidigare kapitel, och han nämner en hadith i detta kapitel. Från Abu Huraira radiyallahu anhu, som säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Ja Rasulullah, jag har släktingar. Jag håller kontakten med dem, men de bryter kontakten med mig. Jag är god mot dem, men de behandlar mig dåligt. Jag är vänlig mot dem, men de behandlar mig fult." Och då så sa Rasulullah alaihi salatu wassalam: "Om det är som du säger, så är det som att du fyller deras mun med varm lera. Och du har från Allah en wahir, en hjälpare med dig, så länge du är i detta tillstånd." Och den hadith finns i Muslim. Vad menas med denna hadith? Den här mannen var verkligen tålmodig och förlåtande. Och som ulema säger här, konflikter uppstår ofta tyvärr bland släktingar och i familjen. Trots att det är släkten som man ska ha bäst kontakt med, så finns det ibland det här problemet mellan släktingar. Fiendskap och hat och bojkott och så vidare. Och där är det extra viktigt att vara förlåtande. Och här, vad säger mannen? Han säger här, jag försöker hålla släktbanden med dem, men de klipper släktbanden med mig. Och det här är en riktig wasil, en person som håller släktbanden. Han ger inte upp. Det är inte ömsesidigt, utan det här är för Allahs skull, det är dyrkan. De ringer inte mig, alltså jag ska inte ringa dem. Är det så man ska göra? Är det? Ja. De besöker inte mig, jag ska inte besöka dem. Är det så man ska göra med släktingar? Nej. De ringer inte mig, de besöker inte mig. Vad ska jag göra? Jag ska ringa dem, jag ska besöka dem. Spelar ingen roll om det tar flera år. De gör ingenting gott tillbaka, jag ger dem gott. Okej? De behandlar mig dåligt och taskigt och jag behandlar dem väl. Och han, mannen, kämpade och gjorde detta, mashallah. Och det här är subhanallah, verkligen att vara tålmodig med människornas dåliga bemötande. Att bemöta det onda med det goda. Idfa billati hi ahsan. Subhanallah. Och då så säger profeten alaihissalam den här liknelsen, att det är som att du fyller deras mun med varm lera. Och då säger ulema, vad som menas med detta? Jo, på samma sätt som en person som får varm lera i munnen får problem med kroppen och hälsan, får smärtor, på samma sätt är det de som får synd på sig i det här livet och i nästa liv. Du har ingen synd på dig. All synd ligger på dem. Och du har en dahir, en hjälpare från Allah på din sida, så länge du fortsätter med vad du gör. Och den här hadithen bevisar att den som håller fast vid Allahs religion och försöker praktisera islam kommer att få hjälp av Allah subhanahu wa ta'ala. Han kommer att få en dahir, änglar som kommer att stå vid hans sida och hjälpa honom och stötta honom. Men är man den här personen, jag ringde en gång, de ringer inte tillbaka, pass på dem. Då kanske du inte får den här belöningen. Så att det är bra att man försöker att hålla släktbanden så gott man kan. Då säger vissa människor så här, men vadå? Vi släkter inte religiösa. Är det en bra ursäkt? Det är snarare en ursäkt till att hålla ännu bättre släktband. De är inte religiösa, subhanallah. Vi ska göra da'wah på främlingar. Vad ska vi då göra med våra släktingar? Är de inte ännu mer berättigade till dina goda råd? Allah har väglett dig, ska du inte försöka vägleda dina släktingar? Eller ska du bara kallas? De ber inte, pass på dem. Nej, det är ännu större chans. Du kanske är den enda religiösa personen i släkten. Är det inte så ibland? Du och vissa släktingar. Ja, ni lämnar dem, finns det ingen far som kan kalla dem till islam. Så man ska verkligen passa på att ta det här tillfället i akt och försöka att hålla så gott släktband man kan och göra da'wah på sina släktingar. Jag tänkte avrunda med några fina athar från Imam Dahabis bok Sira ala bin Ubala, där han nämner lite exempel från Salaf, hur de var förlåtande och tålmodiga med andra människor. Han berättar, Imam Dahabi, från en man som heter Al-Ahnaf, en stor man från Salaf, från de lärda, att en man tjafsade med honom. Och han säger till Al-Ahnaf, om du säger en sak till mig kommer du att få 10 tillbaka. Okej? Om du säger en enda sak till mig kommer jag att ge tillbaka 10. Och då så svarar Al-Ahnaf och han säger, lakinnaka in qulta 'ashran lan tasma' wahida. Men du ska veta, om du säger 10 saker till mig kommer jag inte att säga en enda sak till dig. Är det inte mashallah? Nobelbeteende. Hänger ni med? Hänger ni med? Är ni någon vill tjafsa? Han säger, om du bara svarar, jag kommer svara 10 gånger tillbaka. Han säger, jag kommer inte svara en enda gång. Om ni svarar till mig 10 gånger, säg fula saker till mig 10 gånger, jag kommer inte svara dig en enda gång. Han nämner också här från Al-Hassan ibn al-Hassan och hans kusin Ali ibn al-Hussein, som hamnade i en tvist. De tjafsade. Och Al-Hassan sa väldigt många anklagelser till Hussein. Yani fama taraka Hasan shay'an illa qalahu. Yani allt man kan säga sa han till Al-Hussein. Och eller nej. Afwan, Ali hatan. Ali ibn Al-Hussein, asafir. Så Al-Hasan sa allt dåligt man kan säga till Ali ibn Al-Hussein. Men Ali radiyallahu anhu, han var bara tyst. Så Al-Hasan gick sen iväg, och på kvällen så kommer Ali till honom, och då gick Hasan ut, och då så säger Ali: ja ibn ammi, och min kusin, om det du säger om mig är sant, så må Allah förlåta mig, och om det som du sagt om mig inte är sant, så må Allah förlåta dig. Assalamu alaik. Ha? Kolla här, en person yani säger grova påhopp på hans kusin, och han är bara tyst. Och kommer på kvällen och säger om de här påhoppen är sant, allas, må Allah förlåta mig. Och de är inte sanna, men han säger må Allah förlåta mig. Och om de inte är sanna, må Allah förlåta dig. Assalamu alaikum. Och då kramade han honom och började gråta. Så förlåt mig. Kolla vilken respons. Om han hade svarat, det kanske skulle ha börjat leda till en konflikt och fiendskap som kanske aldrig skulle ta slut. Men istället han var tålmodig. Och också det här fina grejen, att en person kanske gör någonting fel mot dig, men för vänskapens skull så säger du: om jag har gjort någonting fel, så må Allah förlåta mig, hoppas att du förlåter mig. Och du vet att du inte har gjort någonting fel, men för att behålla vänskapen. Och många, de har svårt för det här. Svårt att kliva av sina höga hästar. De vill alltid ha rätt, och de vill alltid att personen ska få sona för det han har sagt. Det är rätt så. Men subhanallah, är inte vårat brödraskap dyrare än så? Är det inte det? Eller huwat al-islamia, att bojkotta en muslim haram. Är det inte så? Vi ska vara bröder, vi ska vara en umma, vi ska vara tillsammans, vi ska älska varandra. Så att vi ska bråka över lite pengar eller någonting som han sa, annars jag kan förlåta det här för Allahs skull, och inshallah Allah kommer att förlåta mig. Är det inte så? Han är nu också en väldigt fin athar från Raja ibn Haywa, som säger här att den som bara vill ha en felfri person till broder kommer inte att ha många vänner. Den som bara vill ha en felfri person till kompis och broder kommer inte att få många vänner. Och den som endast accepterar det bästa av beteende för sin kompis kommer att bli mycket besviken. Och den som ständigt klandrar sina vänner för allt fel de gör kommer att få många fiender. Allahu Akbar. Vad han säger: den som vill ha en felfri kompis kommer inte ha många kompisar. Och jag kan lägga till, han kommer inte ha någon kompis alls. Är det inte så? Finns det någon av oss som är felfri? Någon som är ma'asum? Du själv är inte felfri. Så hur kan du förvänta dig att dina vänner, din fru och dina bröder ska vara felfria? Så att brister finns hos alla. Måste finnas hos alla. Vi är alla bristfälliga. Och den som endast vill ha perfekt bemötande av sin kompis kommer alltid att vara besviken. För att alla vi har brister. Och den som ständigt klandrar sina vänner för allt fel de gör kommer bara få fiender. Kommer bara få ovänner. Nej. Han nämner också här väldigt fint från Imam Ahmed hur pass förlåtande han var. Imam Ahmeds son sa: han säger, alla de som torterade mig, som slog mig och har dött, förlåter jag. Ni vet, Imam Ahmed var i fängelse. Han torterades för sin aqida, för sin islam. Och de säger att han slog så djupt att såret gick in i benen. Den piskades för att han skulle lämna den korrekta aqidan. Men han säger här att alla de som slog mig och har dött är förlåtna. Och han sa, jag läste den här versen: فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Att den som förlåter och korrigerar, då är hans belöning hos Allah. Och han nämner sen tafsir på den här versen från Al-Hasan Al-Basri som sa att om det är på domedagen och varje umma, varje folk står på sina knän inför Allah Rabbul Alamin, så kommer det att ropas ut Alla yaqumu illa man ajruhu ala Allah. Endast de vars belöning här hos Allah kan ställa sig upp. Och då kommer endast de som förlät varandra i dunya att ställa sig upp. Och då så sa Imam Ahmed att jag förlåter alla de som har dött. Och det nämns också en liknande berättelse att Ahmed ibn Hanbal sa att alla som har förtalat mig är förlåtna förutom muqtadi'an, förutom folket av innovationen. Är alla okunniga människor som sagt någonting fel om mig, de är förlåtna. Förutom Ahlul Bidah. Varför? För det deras kritik mot mig var för Allahs skull. De kritiserade den korrekta aqidan. Så där finns ingen förlåtelse. Det är mellan dem och Allah på domedagen. Så han säger, jag förlåter alla människor förutom Ahlul Bidah. Och så sa han att jag förlåter också Abu Ishaq Al-Mu'tasim, den orättvisa ledaren som beordrade att Imam Ahmed skulle piskas. Han säger, jag förlåter också honom. För Allah subhanahu wa ta'ala säger وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Så förlåt och överseende, vill ni inte att Allah ska förlåta er? Och han säger att profeten Ali Islam beordrade Abu Bakr att förlåta Misfah. När den här versen sändes ner. Och så säger Imam Ahmed så mycket vackra ord. Han säger ma yanfa'uka an yu'adhib Allahu akhaka al-muslim fi sababik. Vad kommer du att tjäna på att Allah straffar din muslimska broder på grund av det? Yani en person har gjort fel mot dig. Han har förtalat dig, baktalat dig. Du kan säga på domedagen. Vi tar det på domedagen. Och profeten Muhammad alaihissalam har sagt att den som säger någonting om en troende som inte är sant kommer att få vara i blodvaret av helvetet tills han ångrar sig för det han har sagt. Så en falsk anklagelse mot en muslim, baktal mot en muslim, kan leda till helvetet. Då kan du säga, jag ska ha min hack, han ska få se på domedagen. Men då kommer frågan, vad känner du på att din broder hamnar i helvetet på grund av dig? Finns det någon vinst? Finns det det? Ja, ikhwa, finns det någon vinst? Kommer du högre upp i Jannah? Nej. Men om du däremot säger, jag förlåter honom, finns det någon vinst? Vilken vinst? Allah förlåter dig. Om du är förlåtande, Allah är mer förlåtande mot dig. Och det här finner vi också att många av våra ulema. De säger på dödsbädden, jag förlåter alla som baktalar för Allahs skull. För de hoppas på Allahs förlåtelse. Så att ni minns kanske förra lektionen, vi nämnde hadithen om att vara sahl. Att vara tillmötesgående, att vara enkel. Inte vara komplicerad, inte vara svår. Inte vara den här hårda människan som är järn. Utan, mashallah, var förlåtande. Om det finns utrymme för förlåtelse. Ibland kanske personen behöver sättas på plats, det är en annan sak. Han kanske inte ens ångrar sig för de fel han har gjort och så vidare. Men vi talar här om det finns utrymme för förlåtelse. Var förlåtande. Och det är en väldigt fin egenskap. Överseende. Och förlåtande mot dem som inte vet. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.